Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig både för den kärlek du bevisade oss när du utgav dig för oss och för den kärlek som du bevisar oss när du ger dig själv åt oss i din nattvard. Vi ber dig att du idag står vid vårt hjärtas dörr och bultar så att vi hör din röst och öppnar för dig. Gå in i vårt hjärtas hus och gör oss till dina gäster när vi kommer för att fira nattvard med dig vid ditt bord. Då ska du också låta oss fira nattvard med dig i ditt himmelska rike. Gör detta med oss för att det som du redan har gjort för oss inte ska ha gjorts förgäves. Amen. Det är söndagen före domsöndagen. Och det skulle ju bokstavligt talat kunna vara söndagen före domsdagen. Och om det var så, hur skulle din kommande vecka se ut? På ett sätt hoppas jag att den skulle vara ungefär som vanligt. Men jag kan ana att vissa saker skulle bli lite viktigare än andra. Och kanske också att evighetsallvaret skulle sänka sig ner över dig, över din tanke och ditt hjärta. Och kanske en och annan skulle bli orolig inför mötet med evigheten och inför Gud, alltings domare. Och låt oss säga att den oron skulle komma under veckan, denna sista, om det så vore den sista veckan. Så är det ju så här att det här borde vara den allra första oro som vi konfronterade i våra liv. Och inte den som vi sparade till sist. Och så skulle det försöka bli någon ordning med oron. För vi vet att för många blir den oron aldrig därmed omhändertagen. Därför att domsöndagen kom liksom för tidigt i förväg. Vilket ju är vad som sker när en människa dör. Då är det som att då ställs man där direkt. Om man läser i Gamla testamentet och inte minst i Saltaren, så får man en känsla av att människor längtar efter Guds dom och väntar på domens dag. Och det här kanske vi inte alltid är så vana vid att tänka som något efterlängtat. Men de önskade och de bad att Gud skulle komma med den dag då han ställde allt till rätta igen. Och där han lät rättvisa skipas. Och där han till slut lät nya himlar och en ny jord träda fram. Som Petrus säger, där rättfärdighet bor. Tänk vilken dröm. En värld där rättfärdighet bor. Och de visste att detta var i Guds hand. Så de bad och önskade och längtade efter att Gud skulle låta den dagen komma. Men varje from jude visste också att då behövde han eller hon vädja till Gud om att också göra allting rätt i hennes hjärta och liv. Varje from jude fick be om rättfärdig görelse. Att vara rättfärdig. Man fick vända sig till Gud och hoppas om att inget av det som var ont skulle vända sig mot den när den dagen kom. Inte ens det onda som man visste att det här är mitt. Jag kan inte göra något av det. Jag måste stå med det. Och hoppas att Gud inte tillräknar mig det. Och så fick man vädja till Gud om att han skulle gottgöra för den brist som man visste att man hade i sitt liv och i sitt hjärta. Gottgöra, göra rätt, rättfärdigt. Så fick man vända sig till Gud och be så som kung David hade gjort. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ett nytt hjärta, ett annat hjärta. Ett hjärta som då skulle vilja det Gud vill. För då kommer bara det som Gud vill att ske. Ett hjärta som nyskapats till att inte vilja något annat än det Gud vill. Och så fick man också vända sig till Gud med den önskan om att en ovilja som man hade mot människor här i denna världen skulle vändas i ett hjärta, till ett hjärta fyllt av försonlighet och välvilja. Och istället för att vara inriktad på att andra ska ge och göra för mig, som våra hjärtan är så inriktade på här, vädja till Gud om detta nya hjärta som innebär att ha funnit vila i att vara hos Gud i hans närhet utan brist, fullkomligt, och kunna se på andra inte som föremål för min egen lycka utan på sig själv som lycka för andra, som gåva. Det står om farisén i templet att han bad och riktade sig till Gud och tackade Gud för att han inte var som publikanen, tullindrivaren. Och så beredde han sig för evigheten. Tacka Gud för att han inte var som andra, utan lite över. Men publikanen, han slog sig för sitt bröst. För han visste vad som rörde sig i bröstet. Och så sa han: Gud, var mig syndare nådig. Ta bort allt mitt onda som inte försvinner för att någon annan har gjort något ont som jag kan jämföra mig med, utan som finns här inne alldeles oavsett och som ska träda inför evigheten en gång. Jag kan bara slå mig för mitt bröst. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ett hjärta ur intet, ur din hand, som är helt kompatibelt med det nya där rättfärdighet bor. Och Jesus sa: publikanen gick hem rättfärdig, inte den andra. Publikanen gick hem redo att möta sin domare, sin herre, sin evighet, inte den andra. Publikanen, han fick stå på Guds sida, i hans närhet, liksom i hans följe, när Gud kommer för att låta rätt segra, rätt bryta fram, rättfärdighet bli vår tillvaro. Och varför kunde Jesus säga så till denna tullindrivare som hade mycket på sitt samvete och mycket i sitt hjärta? Och hur kan han säga det till dig och till mig? Och svaret är förstås att Jesus visste varför han hade kommit och vad han bar på. Han sa: jag har inte kommit för att döma världen, för den här världen, den är så att säga dömd av sig själv. Den är så inriktad på sin egen undergång och kan inte komma ur sin egen undergång. Nej, jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Att allt som rättmätigt kan vändas emot dig, det har han vänt mot sig själv. Det har han tagit på sig själv. Han har sagt till oss var och en: det du slår dig för ditt bröst för, det är mitt. Guds vrede, Guds straff, det tar jag i ditt ställe. Och allt som fattas dig, all brist, allt mitt är ditt, sa fadern till den förlorade sonen. Inget fattas dig. Det är en gåva utan förtjänst, men en gåva. Och så söker också Guds ande genom sitt ord att fånga ditt hjärta så att du lyssnar på orden som går ut ifrån Guds mun på Golgata kors. Det är fullbordat. Allt är tillrätt. Till tullindrivaren, till publikanen, till syndaren. Han, du gick hem rättfärdig för hans skull. Och så får vi stämma in i publikanens ord i vår syndabekännelse. Vi kan inte göra annat, men vi gör det med publikanens tro att för Jesu Kristi skull gå ut härifrån rättfärdiga och också kunna vänta evigheten med glädje och stämma in i Bibelns sista ord, i Bibelns sista bön. Kom Herre Jesus, kom snart. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att alltid vaka och bedja så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på söndagen före domsöndagen. Från Gamla testamentet läser vi från profeten Sefania kapitel 3. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja från dig de som jublar så segervisst hos dig, och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevarna av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du, dotter Sion, höj jubelrop till Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han frydas över dig med jubel. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episteltexten ifrån Hebreerbrevet kapitel 3. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det till sina lärjungar: då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De förståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De förståndiga sa till dem, de oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: den räcker kanske inte både för oss och er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: amen, säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Så lyder det heliga evangeliet.
Kära Kristi menighet, kära vänner, nåde vara med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Amen. Det är en stor glädje för mig att få lov till på ny och vara gäst hos er i Immanuels församlingen här i Göteborg. Och jag har lust till för prediken och bringe varme hilsner fra vår menighet i Bergen, som nu i en årrekke har fått lov til å være vennskapsmenighet med forsamlingen her. Og så har jeg lyst til å få lov til å si en varm takk for alle de bønner som har vært bedt for både forsamlingen vår og for mig och min hustru under hennes sjukdom detta sista året. Det har varit gott att veta detta och gott att känna det samfund och fällskap som ligger bakom detta. Låt oss be. Kära Herre Jesus, dig tackar och lovar vi. Du som har lovat att komma tillbaka och hämta din brud. Tack Herre Jesus att du är den samme igår och idag och till evig tid. Tack Herre att du är den trofaste och att vi ska få lov till att regna med dig i gode dagar och i onda dagar. Amen. Vi har hört evangeliet för denna söndagen läst. Det är berättelsen om de 5 kloke och de 5 okloke eller dåraktiga jungfrur. Och detta ingår i denna texten ingår i Jesu stora tale om de sista ting, som sträcker sig genom hela kapitel 24 och 25 här i Matteus evangelie. I kapitel 24 talar Jesus först och främst om de tegn som kommer til å gå forut for hans komme. Og Jesus gjentar flere ganger det som kommer til å også bli det sentrale i denne søndagens tekst: våk derfor. Kallet til å våke er det som er det sentrale når Jesus taler om de siste ting. Jesus taler ikke om de siste ting for å tilfredsstille vår nysgjerrighet. Av og til kan man oppleve at mennesker har en usunn opptatthet med de siste ting, som nettopp ytrer seg i en form for nysgjerrighet med tanke på fremtiden, der man sågar hos enkelte mener å kalkulere og kunne regne ut hva som ligger foran og hvor lang tid det vil komme til å ta før Herren kommer. Alt slikt er fjernt fra vår Herre Jesu tanke. Når han taler om disse ting, så er det to ting som ligger han særlig på minnet. Dette ser vi også ikke minst i Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring. Johannes' åpenbaring er nok ganske særlig tenkt som en trøstebok. En trøstebok til et Guds folk som i henimot historiens avslutning vil komme til å oppleve meget tunge og meget vanskelige tider. Og så skal de vite i møte med Herrens ord at Jesus har sagt: se, jeg har sagt dere før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Det er en del av Jesu forberedelse av sitt folk, for at de skal vite at selv om historien og tidene blir aldri så vanskelige og aldri så tunge, så innebærer ikke dette at Herren har mistet kontrollen, at han ikke lenger er Gud, ikke lenger er historiens Herre. Nei, han har sagt det forut, for at vi skal vite. Han er den som har alle ting i sin hånd, og også har sitt folk i sin hånd når tidene blir tunge og trange for Guds folk. Dette er noe av hovedhensikten med Johannes' åpenbaring. Det er en trøstebok for martyrkirken henimot historiens avslutning. Og det annet som også ligger i disse Jesu tale om de siste ting, det er altså den advarsel som lignelsen i dagens tekst gir oss. Våk derfor. Guds folk advares på ny og på ny mot å falle i søvn. Noe som tydeligvis er en særlig fare for Guds folk når historien nærmer seg sin avslutning. Jesus sier med tanke på sin gjenkomst i Lukas evangeliet: når menneskesønnen kommer, mann han da finner troen på jorden? Og i kapittelet som går forut for vår tekst, hører vi Jesus si at mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Jesus sier altså at denne tid forut for hans komme kommer også til å bli en frafallstid i Guds folk. Han sier mange skal falle fra. Han sier ikke at det er få som skal falle fra. Han sier at kjærligheten skal bli kold hos de fleste, ikke bare hos noen få. Og det er i tråd med disse ting som Jesus här har att säga, han också ger oss dagens text och dagens lignelse om de fem kloke och de fem dåliga brudepikar. Det är väl av denna grund också att Jesus inte säger att det är bara en uklok eller en dåraktig brudepike, men han talar om att det är fem av tio som blir stående utanför. När Jesus talar om dessa tio brudepikar så talar han om den kristne menighet i ordets yttre förstånd. Allesammen hör han talar här inte om skillnaden på Guds rike och världen, men han talar om det folk som hör till den kristne menighet. Det alla dessa tio hör till den kristne menighet i yttre förstånd. De är med i kristent arbete. De avlägger den kristne bekännelse och de regnes allesammen som rätte kristne. Om de fem dåliga gäller det som sies i sändebrevet till Sardes i Johannes uppenbaring. Du har namn av att du lever, men du är död. Detta gäller alltså disse fem. Hemligheten som Jesus talar om när han talar om disse som manglar oljen på lampen, det är ju att Jesus, när dörren är stängt och de fem kommer och bankar på, så säger han till disse: jag känner dere icke. När Jesus säger detta så är det en genklang av något som lyder en räcke gånger i Jesu mun. I Johannes evangeliets 10 kapitel säger Jesus: mine får känna mig och jag känner dem. Att vara känt av Jesus och att känna Jesus, det är två sidor av samma sak. Och Jesus säger ju uttryckligen också i Johannes evangeliet 17 kapitel att detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud, och ham du utsände Jesus Kristus. Antagligen är det slik att detta vers bärer i sig det vi kallar för en hebraisme. Det betyder att det kanske kunde passande översättas slik: detta är det eviga liv, att de känner dig, den eneste sanne Gud, ved att de känner mig, Jesus Kristus. För det är bara i Jesus Kristus vi känner den eneste sanne Gud. Det ges intet annat Guds kännskap och ingen annan rätt Guds kunskap utan det att känna Jesus. Ordet att känna i vår bibel är ett uhyre viktigt ord. Det betegnar inte bara kännskap, det som vi gärna kallar teoretisk kunskap. Ordet känne betegnar samtidigt också det meget nära och meget tätte fällskap mellan två personer. Det kan i det gamla testamentet brukas för att beskriva samlivet mellan man och hustru i äktenskapet, för exempel. Och det att känna Jesus, det betegnar nettopp detta samfund med den Herre Jesus som evangeliet inviterar oss in till. När han kommer till oss med syndernas förlåtelse och du får del i evangeliet, så är det samtidigt en inbjudelse till samliv med, samfund med och fällskap med den Herre Jesus. När Jesus kallar sina disciplar, slik vi hör det i Markus evangeliets tredje kapittel, så står det at han kalte 12 menn for at de skulle være sammen med ham. Og nettopp dette er det grunnleggende i disippelkallet. Det kallet til å få lov til å komme inn i et samliv med og et fellesskap med Herren Jesus selv. Slik at vandringen gjennom livet, det blir en vandring i samliv med og i samfunn med den Herre Jesus. Her kan vi minne om ordene i Davids salme 25. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Et samliv er noe som går fra dag til dag gjennom hele livet. Og det er slik at dette samliv med Jesus, det har en forvandlende virkning og effekt på et kristent menneske. Vi hørte Jakob sitere fra Davids salme 51 i skriftetalen innledningsvis. Gud, skap i meg et rent hjerte. Andre halvdelen av dette verset lyder: forny en stadig ånd inni meg. Den stadige ånd, det er den ånd som er grunnfestet slik at den står fast, slik at den ikke lar seg bevege hit og dit av de ulike vær, de ulike vinddrag og strømdrag i tiden, men blir fast rotfestet i troen og i evangeliet. Men denne stadige ånd som David taler om her, den har den med seg at den bare kan finnes hos et kristent menneske ved at den stadig fornyes. Og derfor sies det: forny en stadig ånd inn i meg. Hvorledes skjer det? Det skjer på det vis, og jeg tror det her vi står overfor noe av det som er søvnens fare for oss som troende mennesker. Meget lett kan en nemlig komme i den stilling at syndenes forlatelse blir noe som oppfattes som en selvfølge. Det som blir en selvfølge, det er også noe som blir noe som er billig, og som jeg dypest sett ikke lenger er avhengig av og trenger. For fariseeren som sto i tempelet og var fornøyd med seg selv, var syndenes forlatelse nettopp en selvfølge. Han mente at det var noe han var berettiget til, nettopp i kraft av at han levde et ordentlig og godt liv. Slik kan syndenes forlatelse bli en selvfølge også for en kristen, fordi han får til å bli en kristen. Han synes han har et noenlunde greit og fint kristent liv. Og så er det da ganske selvfølgelig at Herren til gjengjeld for min gode kristendom skal tilgi meg alle mine synder. Det blir en selvfølge. Dette er det som i Det nye testamentet kalles for metthet. I Marias lovsang hører vi Maria synge: hungrige mettet han med gode gaver. Men de mette, eller rikmenn, lot han gå bort med tomme hender. Den som er mett, han er nettopp i den stilling at han ikke lenger er avhengig av at Jesus er synderes venn. Han er den som er i den stilling at han nettopp synes at det går aldeles utmerket å leve som kristen, og det hele ruller på en måte som et maskineri som går av seg selv. Å være hungrig, det innebærer å være i den stilling at noe av det som er mitt hjertes største nød, det er meg selv. Selv om jeg har levet som et troende menneske i 50 år, 60 år, 70 år, så er det nød for meg at jeg blir jo egentlig aldri bedre. Det er de samme synder som gjør seg gjeldende og ytrer seg i dag som for 60 år tilbake. Mitt hjerte er og blir like fullt av alt det som byr den hellige Gud imot, som det var for så og så mange år tilbake. Jeg blir jo aldri bedre. Det er min nød. Og derfor er jeg også i den stilling at jeg stadig er like avhengig av at Jesus er synderes venn, som jeg var den første dagen da jeg ble et kristent menneske, og da jeg lærte Herren Jesus å kjenne. Det er en litt fornøyelig anekdote som fortelles fra norsk kristenliv. Det er en prest i Innlandet i Norge som talte med en av bøndene i bygden. Og bonden sa følgende: her i bygden er det slik at vi tror på Gud, men vi er ikke avhengige av ham. Og dette er nettopp den slags Guds tro som ikke er kristen tro. Kristen tro, det er det å være avhengig av Jesus. Kristen tro er å være avhengig av at Jesus er synderes venn, og at han forblir det samme like til min siste dag. Kristen tro er å vite nettopp dette, som vi hører i forbindelse med fotvaskingen i Johannesevangeliet, at Jesus sier til ham: dersom jeg ikke får vaske deg, har du ikke del med meg. For er det noe Jesus ønsker og vil i våre liv, er han nettopp dette, å få komme inn på ny og vaske meg, for at jeg kan få ha del med ham. Det er å ha olje på lampen. Det er nettopp dette at han kommer og tvetter på ny, slik at livet blir stadig friskt og nytt i kraft av hans store trofasthet, som består i dette at han går ikke trett. Han går ikke trett av å vaske føttene våre. Han går ikke trett av at han stadig må vaske oss ren for de samme synder. Han går ikke trett av oss for det om vi stadig bærer med oss et hjerte som aldri blir bedre. For han er, og han blir, synderes venn. Forny en stadig ånd innen i meg. Denne fornyelse handler nettopp om at Jesus i sin store trofasthet får lov til å slippe til å være den som vasker meg. Da er ikke syndenes forlatelse lenger en selvfølge, men da er syndenes forlatelse det som er selve livet, som jeg stadig er og forblir like avhengig av å få leve i og å leve på. Dette er å være kloke jomfruer. Det er nemlig svaret på det som vi hører i gjentas flere ganger i ordspråksboken: å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Dette er den visdom som kommer av at gudsfrykten vet hvem jeg har med å gjøre når jeg har med den levende Gud å gjøre. Han er den hellige. den hellige for hvem intet er skjult, den hellige for hvem all synd stinker og er uutholdelig, og som likevel er den Gud som stadig på ny trofast renser syndere som er avhengig av den Herre Jesus. Dette er å våke. Det er nettopp det å stå for Guds ansikt, vite hvem vi har med å gjøre i den hellige Gud, vite hvem vi har med å gjøre når vi har med ham som er synderes venn. Ole Hallesby, som jeg tror de fleste av dere kjenner, han hadde på begynnelsen av 60-tallet en tale i Bergen, der han sluttet talen sin med å si følgende: jeg har nå levet hele mitt liv som et kristent menneske, og flere ganger i løpet av mitt liv har jeg stilt meg spørsmålet: hva er det største? Hva er det viktigste ved å få lov til å være et Guds barn? Og Hallesby sa at opp gjennom livet var det forskjellige svar han hadde gitt seg selv på det spørsmålet. Men så slutter han talen med å si: men nå er jeg blitt gammel, og nå er det en ting som er større enn alt annet, og det er at jeg vet at jeg har en frelser som ikke blir trett av meg, selv om jeg aldri er blitt bedre enn det jeg er. Det er å ha olje på lampen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.
Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.